Roligt att se er allihopa. Det var ett tag sedan jag hade förmånen att stå här och predika. Och jag ska börja med att säga så här. Vi vet ju att vår bibel har två delar. Gamla och Nya testamentet. Vi vet också att Gamla testamentet är en del som behandlar historien fram till cirka 400 år innan Jesu födelse. Men kommer Nya testamentet, den handlar om Jesu födelse, död, uppståndelse, himmelsfärd. Och hur den första kristna församlingen bildades och kristendomen spreds över Medelhavsområdet fram till år 90 ungefär. De böcker vi hittar i Nya testamentet är skrivna under andens ledning av Jesu 12 lärjungar, apostlarna. Och deras närmaste efterföljare. Lukas till exempel var inte en av de 12. Utan nära kompis med dem. Men det fanns en annan person som inte tillhörde de 12. Nämligen Paulus. Han hette Saulus från början. Och ser man till mängden text i Nya testamentet är han den flitigaste skribenten. Av någon anledning valde Gud att använda honom mer än alla de andra. Men det som är intressant med Paulus är att han hade inte alltid varit en kristen. Tvärtom, under många år var han den svåraste motståndaren till den kristna tron. Och han ledde under en tid den ditintills svåraste förföljelsen som drabbas de kristna. Och det började med att en diakon som heter Stefanus blev stenad i Jerusalem. Och lärjungarna spreds över ett stort område och Paulus var ledare för den förföljelsen. Då hette han inte Paulus utan Saulus kallade han. Och det står om honom att han andades hot och modlust mot Herrens lärjungar. Alltså hela hans väsen var uppfyllt av ett intensivt motstånd mot den Jesus och de som trodde på honom och följde honom. Och han beskriver själv när han berättar om det här. Jag förföljde den vägen. Man kallade de kristna för att de gick på vägen. Jag förföljde den vägen ända till döds. Jag grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Och så säger han på ett annat ställe. Själv menade jag att det var min plikt att på allt sätt bekämpa Jesu Nazarens namn. Jag gjorde det också i Jerusalem. Många av de heliga, så kallades de kristna, spärrade jag in i fängelse. Sen har jag fått fullmakt till det. Ville man avrätta dem röstade jag för det. Och överallt i synagogerna straffade jag dem gång på gång. Och tvingade dem att häda. Ungefär som många kristna i Mellanöstern ställs inför frågan idag. Antingen avsäger du dig Jesus. Och då får du leva. Eller också får du avsäga dig Jesus. Eller så får du behålla Jesus men då dödar vi dig. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer. Sån var han som har skrivit större delen av Nya testamentet. Och det tänker vi inte ofta på att det var så. Men Paulus liv kom till en punkt då det tog stopp. Och nu börjar jag närma mig dagens ämne. För då skriver han, berättar på ett annat ställe, Paulus. Han säger, när jag i ett sådant ärende var på väg till Damaskus i Syrien. Med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag fick jag under resan mitt på dagen se ett ljus från himlen klarare än solen stråla omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken. Jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag sa det, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett och till jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så de vänder sig från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Och med andra ord berättar han om samma berättelse så här. Då jag var på väg och närmade mig Damaskus omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken, hörde en röst som sa till mig, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret. De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade de inte. Jag frågade, vad ska jag göra, herre? Herren sa till mig, stig upp och gå in i Damaskus. Där ska du få veta allt vad du är utsedd att göra. Men då jag på grund av strålgransen från ljusskenet inte kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Och sen en liten beskrivning till. Saulus reste sig från marken, men hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Och nu kommer vi till dagens bibeltext. Detta var beskrivningen. Vad är det som händer? Den store förföljaren, den som hatade Jesus och som trampade hans namn och hans lärjungar i smutsen, han får vara med om allt detta. Det tog stopp för honom. Men nu närmar vi oss en vändpunkt. Och det är min titel idag. Vändpunkten. Och jag vänder mig till dig som har kört fast i ditt liv på något sätt. Jag kommer tillbaka med det. Det finns en vändpunkt i den text vi ska läsa nu. Och det är den jag ska tala över en stund efter den här inledningen. Det står det så här. Apostlagärningarna 22:12-16. Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talar väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa, Saul, min broder, du får din syn igen. Han hade ju blivit blind. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja, till att se den rättfärdige och höra hans röst. Du ska vara hans vittne för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Vi ber innan vi går in i den här texten. Jesus, Guds son, tack för det vi har läst om vad din tjänare Paulus var med om. Nu ber vi, Herre, att du ska tala till oss genom den här bibeltexten. Och vi ber Jesus om en vändpunkt, Herre, för den som sitter här idag som har kört fast, liksom Paulus hade gjort. Tack, Herre, att du vill komma mitt ibland oss idag med helande, läkedom, upprättelse och ett nytt liv. I Jesu namn. Amen. Mitt budskap är att Jesus vill förvandla dig och ditt liv och ge dig en helt ny livsinriktning. Om du är här som har kört fast, precis som Paulus har gjort. Och när jag satt och funderade på det här så jag lärde mig ett nytt ord häromdagen. Livsprojekt. Har ni hört talas om det? För ett tag sedan så hörde jag talas om ett annat ord som folk pratar om. Att man talar om personliga varumärken. Som man ska bygga och som ingen får smutsa ner. Det här handlar helt enkelt om hur vår tid är. Människor är individualister. Allt handlar om att förverkliga sig själv. Och att hinna så mycket som möjligt. Göra så mycket som möjligt. Testa alla gränser så mycket som möjligt. Innan man slutligen dör och allting är slut. I princip är det så folk tänker i många stycken. Och då är det viktigt att ha ett livsprojekt som man ska förverkliga. Man slår upp stora planer och så ska man satsa stenhårt på att förverkliga det. Och man bryr sig inte om någon annan runt omkring sig. Egentligen är det här en väldigt typisk beskrivning av våran tid, menar jag. Livsprojekt, jag tycker inte om ordet. Men jag tog med det här därför att vi har läst om en man vars livsprojekt gick i sank. Det är ett ytligt ord, men det är väldigt modernt. Och försöker vi koppla det tillbaka till Paulus resa så kan vi säga, på vägen till Damaskus, han hade varit väldigt framgångsrik. Han var högt utbildad. De finaste teologiska skolorna han hade gått på. Han var romersk medborgare. Det var inte alla på den tiden. Han hade vissa rättigheter. Förmodligen ganska välbeställd. Kanske hade haft en bra uppväxt, vad vet jag. Han var högt uppsatt. Hade fina kontakter i samhället. Tillhörde eliten. Och nu satsar han allt på en enda sak, nämligen att de där eländiga Jesu lärjungarna, de måste vi få bort från jordens yta. Därför att de predikar ju en falsk religion. Vi har ju de gamla skrifterna, de har misstolkat dem. Och den där Jesus från Nazaret, han var en trollkar och en lurendrejare. Nu gäller det att få undan detta. Och han gick in i dem med hull och hår som vi har läst, andades hot och modlust. Mot Herrens lärjungar. Nu gäller det att få bort dem. Detta var hans livsprojekt. Att klämma åt de kristna, bevisa för hela världen, Jesus för Nazaret var inte alls messias, han var en simpel bondfångare. Den sämsta sortens lurendrejare. Men här kör han fast. På väg till Damaskus händer någonting som slår allting i småbitar. Han slås till marken, han förlorar synen. Han får ledas in i Damaskus, han blir sittande hemma hos någon annan, oförmögen att äta och dricka, förmodligen djupt deprimerad. Jag kan tänka mig när han sitter där, tänker han, nu är det slut. Jag satsade allt på ett kort och jag har misslyckats. Men den här kollapsen, att Paulus körde fast fullständigt och billigt talat hamnade i botten på en grop utan möjlighet att ta sig upp. Det var en förutsättning för att det skulle vända. Och inte längre handla om honom längre. Utan om en mycket större sak, en ny väg. Allt skulle nu omprövas. Gamla sanningar lösas upp inför ljuset av den uppståndne som han hade förföljt. Och här kommer alltså vändpunkten. Och den kommer när Paulus är helt nere på botten. Så ofta måste man komma dit innan man hinner upp. Helt plötsligt nämligen, när han sitter där i sin depression, så får han alltså besök av en annan jude, en Jesus-troende, permanent bosatt i Damaskus, som heter Ananias. Och det här är lustigt, va? Här kommer den här mannen, han är på väg till Damaskus, han ska gripa alla som åkallar Jesu namn. Och när hans liv slås i spillror, vem skickar Gud dit? Jo, en av dem som han var där för att gripa. Har ni tänkt det? Det är ju ganska fantastiskt egentligen. Och Bibeln berättar innan det, för Ananias var inte villig att gå. Och det står det tidigare i 9:e kapitlet så här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa det Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag, Herre. Herren sa till honom, bege dig till en gata som kallas Raka gatan och fråga i Judahus efter en man som heter Saulus här från Tarsus. Du ser han ber. Och en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt för överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå. Han är ett redskap jag har utvalt. Och så vidare. Då gick Ananias. Och när Ananias kommer dit, han lägger händerna på sin fiende, sin vän. Han kallar honom sin broder och så säger han, du får se din syn igen. Och Paulus säger då, i samma ögonblick kunde jag se honom. På ett annat ställe står ordagrant så här. När han kom in i huset lade han händerna på honom och sa det, Saul min broder, Herren Jesus visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Alltså, han har blivit slagen till marken, förlorat allt. Men här vänder det. Ananias kommer dit. Det första som händer är att han får sin syn tillbaka. Och sen förklarar Ananias för Paulus, varför är du på botten? Jo, våra fäders Gud har utvalt dig. Det låter inte som en speciellt bra förklaring egentligen. Men det är precis så det är. När Gud utväljer oss till frälsning så måste han ibland föra oss ner på botten innan det kan vända och gå uppåt igen. Därför att här måste ske ett totalt skifte i hur vi ser på oss själva och omvärlden. Från att ha varit livsprojektet. Jag, det jag vill göra, det som är viktigt för mig. Från det som blir viktigt för Herren och inte för mig. Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja, till att se den rättfärdige och höra hans röst. Till du ska bli hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Ser ni det? Här är den store teologen totalt sönderslagen. Han ligger där i ett rum i Damaskus och har gett helt upp. Då kommer hans fiender och berättar för honom, nu ska du få ett annat uppdrag. Är inte det väldigt, väldigt märkligt? Men jag tror att den här texten blir levande för mig. Just för att du sitter här som har kört fast i ditt livsprojekt. Du undrar, förlåt mig ordet livsprojekt, men jag uttrycker det så. Vad ska det bli av mig? Allting har slagit sönder. Jag har ingen framtid. Allt jag satsar på har gått sönder. Men det kanske är så här. Vem var det som orsakade att Paulus hamnade här? Det var Gud. Och Gud gjorde det i sin kärlek för att kunna lyfta honom ut ur det sammanhang han var och sätta honom i ett helt nytt sammanhang. Från en förföljare av församlingen till en predikant. Från att ha velat utrota Jesu namn till en som försvarar tron inför dess fiende. Det är ju fantastiskt. Och så vill Gud göra med dig. Han vill lyfta dig ut ur där du står och sätta dig i ett helt nytt sammanhang. Och därefter kommer den avgörande uppmaningen som jag vill stanna inför. Och det är den egentligen som är mitt budskap till dig. Och nu, varför tvekar du? Stå upp, låt dig döpas, tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Innan vi ser på vad det betyder ska jag bara säga vad som hände. För Paulus lyssnade på det här nämligen. Då står det, genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Har du varit blind någon gång? Har du upplevt att rullgardinen har gått ner? Och sen helt plötsligt genom en händelse har han farit upp och ljuset har strålat in. Helt plötsligt har du sett världen i en helt annan gestalt än vad du såg innan. Det var precis vad Paulus upplever här. Han upplever vad vi kallar ett paradigmskifte. Hela hans världsbild förändras inom loppet av några sekunder. Och så står det. Han fick sin syn igen. Han blev döpt. Sedan åt han. Vi läste förut. Han kunde varken äta eller dricka. Men nu åt han. Och han fick nya krafter. Jag är övertygad om att när han satt där så var han totalt slut. Sitter du här som ett totalt slut? Gud vill ge dig nya krafter och nya uppdrag att fortsätta framåt i hans vilja. Sen står det så märkligt. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Det var ju dem han kom dit för att gripa. Ser ni vilken förändring? Från att ha avskytt Jesu lärjungar så blev han deras vän. Han stannade hos dem. Och inte minst, han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem? Apostlagärningarna 9, 18-21. Han kunde börja äta igen. Han fick sina krafter tillbaka. Och han fick nya vänner bland dem som han tänkte kasta i fängelse. Och började genast berätta för andra att Jesus är Guds son. Vad möjliggjorde denna förvandling? Från botten och så upp på fötterna igen och in på en ny väg. Som har förvandlat världen. För ingen förutom Jesus själv har gett oss så stora insikter i vem Gud är som Paulus. Han som var en motståndare till tron. Hur är detta möjligt? Ni ser med fet stil versen där uppe. Varför tvekar du? Stå upp, låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Där har du nyckeln till den här förändringen. Gud förde honom ner på botten. Här kommer vändningen. När Paulus lyder de här orden. Och där är det intressant. Varför tvekar du? Jag tittade i grekiskan. Vad står det där? Ordet för tveka här betyder att man är på väg att göra något men ännu inte har gjort det. Man skjuter upp det. När jag var liten, 70-talet säger de ju, början på 80 också, det var fruktansvärt när det gällde barnprogrammen. De tyckte det var så politiskt korrekt och en hel generation blev förstörda, säger man, av den där barnprogrammen. Men det fanns något barnprogram som hette Löjliga familjerna, tror jag. Och jag minns inte riktigt, men det var en massa olika familjer som bodde i någon stad. Och alla de hade olika egenskaper. Det fanns en familj som alltid sköt upp saker och ting till morgondagen. Det där kan vi göra imorgon. Eller det behöver vi inte göra nu, det kan vi göra sen. Och det präglade ju hela tiden vad de höll på med. Ungefär som han som utanför sin korvkiosk satt upp en skylt där det står imorgon gratis servering. Problemet var att skylten stod där varje dag. Så att det var alltid nästa dag som det var gratis servering. När Ananias kommer till Paulus här så säger han i princip: varför är du på gång? Men du har inte kommit till skott. Genom det som du har varit med om har du bevisligen förstått att hela ditt liv måste omprövas. Förut trodde du att du kände Gud när du följde de kristna, men nu har du förstått att Jesus är Guds son. Han har ju visat sig för dig. Förut trodde du att ditt liv handlade om att du skulle förverkliga dig själv, men nu har du begripit att allt handlar om att förverkliga Guds vilja och planer. Löp nu linan ut och kasta dig handlöst i Guds famn genom omvändelse och tro på Guds son. Tveka inte, alltså vänta inte. Ni vet, människor som hamnar i såna här djupa depressiva tillstånd, ibland vill de stanna kvar där. Därför att de bygger sin identitet på att de är krossade. Men Ananias säger till Paulus: slut med det. Tveka inte. Stanna inte i det här nu. Absolut, du har varit med om allt det där. Allting har gått sönder. Men nu är det inte tid att tveka. Nu är det dags att göra någonting. Varför tvekar du? Skjut inte upp det. Det är det första. Och så säger han: stå upp. Sitt inte här nu och deppa ner dig. Stå upp. Grundtexten för stå upp betyder ordagrant att ställa sig upp, bokstavligen eller bildligt talat. Och i den djupa grop som Paulus satt efter sin kollaps så behövde han en uppmaning att ställa sig upp. Ungefär: nu är det dags att gå vidare. Tveka inte. Ställ dig upp. Det du har varit med om har varit svårt, men Gud har verkat på dig för att få dig att ändra inriktning. Sitt inte här nu. Ställ dig upp nu. Nu är det gamla förbi. Något nytt är på gång. En annan översättning av versen är: och nu, varför tvekar du att ställa dig upp? Så skulle man ju kunna översätta versen också. Alltså, sitt inte kvar här nu. Tveka inte. Ställ dig upp. Ni vet, ofta finns det, även om vi vet att vårt liv är förfelat och att vi har hamnat på fel väg och att vi har gått i fel riktning och att allting har slagit sönder, och även om det har öppnat sig en möjlighet till en förändring, så är det där sista steget att faktiskt gå från ord till handling är ofta väldigt, väldigt svårt att ta. Även om till exempel då Gud har fört oss fram till en djup övertygelse att Jesus är vårt enda hopp och vi har fattat fel om allting. Vi kan vara överbevisade om detta, men det är ändå inte säkert att vi har tagit sista steget. Frank Mank brukar säga det. Det är många i kyrkorna som är överbevisade om sina synder, men det är få som är omvända. Man tvekar, man förstår, jag måste ta ett steg, men man backar tillbaka och tar aldrig sista steget. Och här säger Ananias till Paulus: tveka inte, stå nu upp, stanna inte i den djupa bedrövelse. Allt har gått sönder, absolut, men det finns en framtid med Herren. Och vad ska vi göra när vi ställt oss upp? Vi ska låta döpa oss. Tvättas ren från våra synder. Uppmaningen här att låta sig döpas. Nedsänkas i vatten. Varför gör vi det i kyrkan? Jo, vi identifierar oss med Jesu död och uppståndelse. Paulus själv då, som fick vara med om det här, han skriver många år senare: vet ni inte att vi alla som blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Tveka inte, stå upp, låt döpa dig så att det gamla begravs. Det är därför vi kallar det dopgrav. Ta steget att identifiera dig och dö bort med Kristus och uppstå genom faderns härlighet till ett nytt liv. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, så det nya har kommit. Andra Korinthierbrevet 5:17. Istället för att gräma sig över hur fel det blev förut och stanna i det, så får vi prisa Jesu namn för full och härlig frälsning. När vi döper oss till honom och identifierar oss med hans korsdöd. Och det sista. Åkalla hans namn. Se ni här. Paulus som hatade Jesu namn ville utrota alla som åkallade Jesu namn. Han får en uppmaning att göra just det. Och i den engelska bibeln så står det till och med ordagrant åkalla Herrens namn. Inte bara hans namn utan Herrens namn. Att åkalla betyder ordagrant att anropa, namnge, att ropa till någon. Det handlar om bön. Men kanske inte i första hand den typen av bön vi tänker på att vi ber om saker. Det här är mer ett desperat rop på hjälp där vi vänder oss till någon som vi tror kan hjälpa oss. I detta fall är det Jesu namn det handlar om. För ni vet, kristendomen är inte en religion. Det är en relation. Och hur ska jag kunna ha en relation med en person om jag inte tilltalar denne? Det är ju omöjligt. Så Ananias säger till Paulus här. Stå upp. Döp dig. Stå upp ditt nytt liv. Och börja sen tala med den Jesus som du har identifierat dig med. Ta hans namn i din mun. Och vet att i hans namn finns allt vad du behöver. Ditt gamla liv är sönderslaget. Det ligger på sophögen. Men det spelar ingen roll. Nu finns det ett nytt liv att leva tillsammans med Jesus Kristus. Det här är din vändpunkt. Och därför vill jag avsluta med att säga just detta. Har du kört fast? Upplever du att ditt liv är sönderslaget? Det här är vägen för dig. Är du redan döpt, då behöver du inte döpa om dig. Men detta är vägen för dig. Stanna inte i din djupa depression. Utan stå upp. Åkalla hans namn. Identifiera dig med vad Jesus har gjort för dig på korset. Och lev för det och berätta för alla människor om vad du har varit med om. Se inte på det som har varit. Gud säger i Jesaja, jag gör något nytt. Och det gäller församlingen, men det gäller också i ditt liv. Det finns en omstart, en vändpunkt för dig idag. Amen. Låt oss böja våra huvuden och sluta våra ögon. Så ska jag bara fråga om det är så att du är här idag som är i den här situationen. Du har kört fast. Och allting har slagit sönder. Då vill jag bara be dig att du ska göra som Paul fick göra. Att du ska resa dig där du sitter. Då ska vi be för dig. Här framifrån. Behöver du en ny start? En vändpunkt? Ställ dig upp inför Herren. Han ser det. Stå du upp. Gud välsigne dig som står upp. Är det någon mer som vill ställa sig upp? Och som vill ta emot ny kraft och som vill åkalla hans namn och uppleva att det får vända i denna stund. Någon mer? Gud välsigne dig som står där borta. Då ska vi som sitter ner och jag som står här framme, vi ska be för er som står upp. Men vi har ögonen slutna fortfarande. Vi behöver inte titta på varandra. Nu ber vi tillsammans för de som har bekänt att de behöver en vändpunkt idag. Herre, så tackar vi dig att du kommer till oss, Herre, med ny kraft. Och även om allt har slagit sönder, Herre Jesus, så vill du möta med oss. Nu vill jag be, Herre, för dem som idag har rest sig. Som har lytt uppmaningen att ställa sig upp inför ditt ansikte. Herre, jag ber i den här stunden ska din helige ande komma över dem. Med mäktig kraft, Herre. Och jag ber att de ska få uppleva en upprättelse i sina liv. En vändpunkt, Herre Jesus, i denna stund. Och även om allt har blivit sönderslaget så har du en väg, en plan, en tanke, Herre Jesus. Och jag prisar dig och lovar dig. Välsigna mina bröder och systrar som står upp i denna stund, Herre. Och låt dem få uppleva kraften i åkallan av ditt namn. Tack för din seger på Golgata. Tack att den räcker, Herre, för oss. Hur djupt vi än har fallit. Då vill du lyfta oss ur fördärvets grop och sätta våra fötter på en fast klippa, Herre. Och lägga i vår mun en ny sång, en lovsång till dig. Du som är uppstånden. Prisat vare ditt heliga namn. Tack Jesus för din nåd. Vi ärar dig. I Jesu namn. Amen. Kan ni sitta ner igen? Vi bevarar stillheten en stund och ber. Tack Jesus. Jesus. Halleluja. Tack Jesus.